Välkomna till höstpodden, heter den så?
Jag vet inte vad den heter. Alltså, vi kanske ska härma Alex och Sigge och Filip och Fredrik och dem och vara så här bland tulpaner och dönickar.
Eller, ja, jag förstår. Har ofta en så här... Jag förstår. Alltså en titel på varje program.
Ja, så man ger liksom varje program en själ. Vi har ju varit väldigt tydliga, det har vi.
Ja.
Hanna, Amanda, Aftonbladet, otrohet. Ja. Punkt.
Men idag, och vi provar just fram här nu. Alltså vi är ju hejvilt. Så provar vi på olika teman för varje podd.
Ja.
Vi har haft frågepodden 2 gånger.
Ja, det har vi haft.
Ja. Och sen så har vi haft då karriärspodden, förra podden. Idag ska vi göra en otrolig grej.
Ja, vi ska ju chocka något helt otroligt.
Vi ska chocka er och varandra.
Ja. Men vi måste bara säga så här, alltså var vi sitter. Vi tror knappt själva att det är sant. Men vi har ju suttit i bilen, i köket, i någon säng. Med våran lilla mick och spelat in här. Just nu sitter vi liksom som i en studio.
Alltså det känns som att jag... I'm living the dream. Vi sitter alltså i Anders, vår underbara ljudteknikers studio. Där de har liksom slagit upp för våra egon oss på en bild och sådär.
Ja, men det är lite för otroligt. Det är nästan som man tror att
vi är med i blåsningen.
Ja, faktiskt. Att det är så här.
Trodde ni det här?
Ja, så det här, vet du vad jag tycker att vi kallar den för nu?
Nej.
Proffspodden.
Here we go.
Ja. Men du, ska vi börja? Du har ju valt ut, alltså egentligen så var det ju så här, idén med den här veckans podd var ju att du var så här, ska vi inte prata om det vi har gått och tänkt på i veckan?
Ja.
Ja.
Jag kallade det för knasiga saker vi har tänkt på i veckan. Du sa att vi kanske ska skippa det med knasiga.
Ja, men saker och ting som vi går och tänker på, som liksom drabbat oss under veckan.
Då skulle jag vilja att Alex träffade någon som... Nej, men nu... Det kommer mina tårar också.
Alltså, man kan säga så att det grand finale på det här var ju också när hon efter matchen ställde sig i spagat och stretchade.
Gör inte det här så att du ligger där på förlossningen med fel hårfärg.
Ofta så får jag kommentarer från min blogg där de undrar om jag inte är avundsjuk på dig.
Det är du.
Det är
det du är hela tiden.
Nej, men jag fick ett till exempel, då var det så här: och är du inte avundsjuk på Amanda som haft det så lätt i livet? Visst, hon har sin ångest och det där, men annars har jag alltid gått så enkelt. Det, men jag vet.
Nej.
Men så var i alla fall mejlet, eller kommentaren var så. Och det var liksom så här, jag tror att, alltså så här, och då kände jag så här, ett, att de har en syn på att du har liksom, att du har levt ett väldigt enkelt liv.
Ja.
Ja, och då tänker jag så här, det måste ju vara för att jag är så himla frikostig med att berätta om tråkiga saker i mitt liv.
Men jag tror dels för att, nej men dels så tror jag egentligen att du är ju 5 år äldre. Alltså 5 år av erfarenheter som jag inte har. Och där händer det en skilsmässa. Till exempel. Alltså förstår du, det är ju inte sådana saker som man kan, det är ju inte någon som har haft det enklare eller, ej, vem fan vet vad jag har varit med om 5 år.
Nej, så kan jag, absolut.
Jämfört med vad man kan, alltså förstår du, alla tar ju saker på
olika sätt. Ja, men det är det, att det är så
jag
olika.
Jag tror att folk missförstår, att de tänker så här, jaha, Hanna, hon, det är ju skilsmässan och det är varannan vecka med det här. Barnet och det är, du vet, sådär.
Ja, och jag tror också att det är den här bilden som väldigt många har. Att det är, att ha skilt sig, att det är ett väldigt stort misslyckande.
Det tror jag också.
Ja.
Och det tycker jag mer är viktigt att prata om. För att för mig är skilsmässa... alltså, det är klart att det var tråkigt att det blev som det blev. Men däremot att man har lyckats att skilja sig.
Ja, jag brukar inte säga att det är det mest lyckade jag har gjort.
Ja, men verkligen. För att alltså, det finns ju de flesta som misslyckas med att inte skilja, alltså att skilja sig. Och då lever de med en hemsk relation för resten av livet. Det är ju en mardröm. Där kan man snacka om att misslyckas.
Ja, nej, men det är det. Och det är så här, det som jag har kommit till, det är så här, ett, att jag berättar mer saker. Och sen så är de ju, för det är ju också den här bilden av att, så här, att du är så här snygg och perfekt. Jag är lite, jag är ful och
Nej,
det är inte så jag menar. Men förstår du, det är liksom så här, bilden av dig är att du är en väldigt perfekt person. Och att jag är så här, Och jag, alltså så här, det,
jag märker... det brukar ju du och jag skoja om. För att det skojade vi om nu för typ 10 minuter sedan innan vi kom hit. Att vi har ju också olika preferenser. Alltså du har en helt annan toleransnivå än vad jag har.
Mm.
Alltså, jag skulle skilt mig, nu är inte gift, men jag skulle kanske stucka kniven i Alex som han hade haft klädhögen.
Ja, men jag vet. Ja. Men, och vi skojade också om det, att du, alltså så här, hela mitt liv, och då före jag gift mig eller inte, så här, har ju gått väldigt mycket ut på så här, jag klarar mig själv, jag kan nå vart jag ska, och det är så här, jag är liksom, medan du har gjort hela din liksom personlighetsdrag i att det är lite synd om dig hela tiden. Så att du så här, och det är så här mellanbarnsgrej, det här pratar vi ganska ofta om. Att du så här, lägger lite på så här, den nivån så att du blir mer omhändertagen än vad jag blir. Och jag jobbar ju med det så här, att jag är lite för bra på att ta hand om mig själv.
Exakt. Jag är mycket, du är mycket bättre på att ta hand om dig själv. Och jag är mycket bättre på att kräva saker. Ja, från min partner.
Jo, men du är en väldigt krävande person. Jag kräver ju inget.
Du kräver ju ingenting.
Nej.
Och det är ju, och det tror jag också att, då är, och det är det jag menar, att vi liksom, att vi har olika sätt som vi värdesätter. För du värdesätter inte. Alltså,
nej.
Det är inte så att det är synd om dig.
Alltså, nej, det är inte det,
du behöver inte frukost på sängen.
Nej, verkligen inte.
Eller hur?
Jag skulle nästan bli så här, men gud vad jobbigt, måste vi göra? Kan vi inte bara göra på det här sättet
istället? Och jag tycker att det är det bästa som finns.
Ja. Men jag tror att det är det. Så här, det som jag vill komma till när jag tänkte på det här ämnet är just det här med, vi har ju pratat om avundsjuka förut.
Just det.
Men just det här som man också ser ofta i kommentarer, det är det här att vi är systrar. Vilket gör att, alltså så om vi bara hade varit två kompisar, det hade aldrig varit någon som hade jämfört oss.
Aldrig.
Och det är det som är så himla intressant, och också det som jag tror är en stor bov i syskons vänskapsrelationer.
Ja. Det är, alltså, jag tror att du har så rätt, och speciellt när det är att man är av samma kön, då blir det ännu värre.
Ja,
att det är så här... man är två killar eller två tjejer, så jämför man sig med varandra. Precis, eller det är någon annan som gör det i alla fall.
Ja, att det är, men det är lite som faktiskt när vi hade, nu pratar vi mycket om Babben här som att det är den visaste människan vi har träffat på länge, men hon kanske är det.
Mm.
Men hon sa just att för vi pratade om bekräftelsebehov och sån sak, och då sa hon så här: nej, men jag har hela mitt liv blivit iakttagen, inte sedd.
Ja.
Och det tror jag är liksom just det som föräldrar gör väldigt fel. Att man blir iakttagen, bedömd och massa sådana saker. Vilket gör att där sätter man sin skala i liksom bekräftelsebehov. Och både du och jag har ett bekräftelsebehov stort som en ocean.
Absolut. Det är två olika liksom sidor av myntet som vi håller på och laborerar med vårt eget.
Men däremot så är vi otroligt befriade från att vara avundsjuka på varandra. Så något
rätt... Vi har ju varit det faktiskt.
Ja.
I våra tonår så var ju det var den största boven till att vi var osams och inte kunde liksom riktigt så här, hitta varandra och sådär. Och det tror jag, det var ju väldigt skapat av omvärlden.
Absolut.
Så jag tror att så här, hade inte vi kommit över det, så hade det ju varit tufft för oss idag också. Och jag tror att det är, alltså att det är en väldigt vanlig grej med syskon, att man inte kan ha såna här relationer, för att man blir irriterad, för att man liksom konkurrerar så mycket.
Ja, men jag tror också det. Och det som jag vill bara komma till då, att en gång för alla säga, när det pratas om den här avundsjukan, då är det så här: du, Amanda, är ju en av de absolut mest begåvade, vackra, fantastiska människorna som jag vet. Ja, men verkligen. Ja, men jag tycker verkligen det. Ja. Jag har ju alltid varit oerhört, som stora syster, stolt över min lilla syster. Precis som jag är över Amelia. Ja. Det finns en sån här stolthet i det också. Så. Men däremot så är det så att, som jag då vill säga till alla som känner sig lite avundsjuka. Alltså, jag älskar ju mitt liv. Jag älskar allt jag har varit med om. Jag älskar min skilsmässa också.
Alltså, men det är klart att det gör.
Men det är så här, det har format mig, det har gett mig Gustav, Vilma. Alltså, det finns massa saker i det att jag gjorde om och gjorde rätt. Samtidigt som du säger, jag vill inte vara utan allt det som det äktenskapet var heller, som är rosa. Nej. Eller på det fantastiska sättet vi gifte oss, eller den erfarenheten, eller liksom sådana saker. Och då tror jag bara så att just den här att vända på det och vara så här, liksom, jag tror att om man går och vill leva andra människors liv, så gör man sig själv en sån otjänst.
Verkligen.
Alltså, det finns inget liv som jag vill leva hellre än mitt eget.
Nej, men inte jag heller. Men sen så får man inte glömma att det är inget fel att vara avundsjuk. Och
nej,
inspirerad. Alltså, jag kan ju vara jätteavundsjuk på dig med tusen saker. Men det är skillnad
jag visste
på att,
det.
Ja, men det är skillnad på att jag går i avundsjuk på dig och blir inspirerad istället. Alltså så där skulle jag också vilja ha det, eller fan, hon har en så jävla fin matsal och den här tapeten. Alltså man får inte heller känna skuld att det är fult i att känna avundsjuka.
Nej, utan bara mer ser det som en strävan till att vilja göra sitt liv lite bättre.
Ja.
Det är väl det?
Det är väl det. Bara man inte går och känner att man vill leva någon annans liv. För då lever man fel liv.
Ja, och jag känner inte så att jag drog en någon nitlott i liksom familjelotteriet.
Alltså jag förstår inte var det kommer ifrån.
Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Syn kommer i alla smaker, styrkor och format.
I sortimentet hittar man Syn Citrus som har en smak av citron och lime toppat med apelsin. Och som vi nämnt tidigare är det en ny prilla som är mjukare än tidigare för ökad munkänsla och komfort. Den kommer i normal styrka 3. Läs mer på niko.com och klicka på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen.
Vi är sponsrade av Mathem. Jag är så uppspelt. Får jag bara säga några saker här nu? För att, alltså så här. Jag handlar nu på Mathem. Eller jag har gjort det alltid. Alltså de här lådorna, Amanda. Vet du hur härligt det är? De har ju bytt från kassar till lådor.
Men du.
Vi pratade om det.
Det var ett genidrag.
Nej men alltså det är det bästa som har hänt. Så här. För det första, så här, Filip bara, ah, det här är också så här, det är geni det här. Och han bara tittade på det här, hur man veker ihop och alltihopa. Och sen har vi ju en ny brandbil hemma.
Såklart. Franks. Nej men alltså det är så bra. Men jag måste också säga, för att vi har ju pratat ganska mycket om, på senare tid, om hell hour.
Mm.
En timma som inte vi tycker så mycket speciellt om i vardagen. Där man ska komma på, man ska laga, gå handla, laga, alltså du vet, det är så mycket. Mathem är ju en del av att lösa hell hour till happy hour.
Verkligen.
Det är ju liksom kanske en av de viktigaste.
Nej men alltså det är min nästa grej. Det är så här, jag ska bli lika proffsig med att handla som Mathem är på att leverera.
Det är jättebra.
Men så de, man har allt det där som man behöver för allt. Alltså det är så underbart.
Gud vad bra.
Nu blir det också ännu billigare för alla våra lyssnare. Som vill testa Mathem. Så alltså, vänta inte en sekund till. Skriv in koden fredagspodden 200 i kassan. Och det ger alltså 200 kronor rabatt när du handlar för minst 800 kronor på Mathem. Gäller endast för nya kunder. Och koden gäller till 5 maj. Du, Amanda, jag är så glad du. För att vi är sponsrade av Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive.
Du, det här kan jag säga är något för mig. För att, alltså nu, jag har ju galopperande sämre syn.
Så jag är med. Jag är ju numera en glasögonbärare.
Orm.
Alltså alltid. Ja, en glasögonorm.
Exakt. Och då är det så här, jag var ju duktig och gjorde ett par glasögon för några år sedan. Men tror du att de håller stil, styrka eller att de är sönder? Ja. Alltså, det är liksom, de måste ju bytas ut. Det är ju inte så att man kan skaffa ett par för resten av livet.
Nej, nej. Men så här, om du då har Synoptik All Inclusive så är det så här att då kan du byta ut ett par per år, vilket är otroligt, vilket man verkligen behöver. Sen är det också så här, när man är då en sån som jag, som är så här, ja men nu måste jag ha glasögon hela tiden. Jag vill inte ha samma glasögon varje dag.
Det är som att ha samma kläder varje dag. Det vill inte
du,
heller.
Det är det. Nej, då vill jag ha så här, de här ballar som jag har till det här och de här som jag har till det här. Och sen också så här, tonade glas. Mm. Alltså nu är det sommar också, så här, ska jag ha dubbla glasögon då eller? Alltså,
nej, förstår,
jag behöver ju liksom, nej. Och då kan jag få hjälp med allt här. Och det som också är jättebra, för att jag har ju ett barn. Jag har flera barn. Men ett barn som älskar att ta mina glasögon och typ slänga iväg dem. Och då är det så att all service ingår. Som fria glasbyten.
Och synundersökningar, Hanna. För min blir sämre. Jag måste göra en ny synundersökning. Alltså det här är så bra.
Allt det här är inkluderat i en fast månadskostnad. Från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader.
Nej.
Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon. När du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
Jag går ju här och tänker på min förlossning väldigt mycket.
Mm.
Som komma skall.
Ja.
Och nu när jag inte långt kvar så börjar det bli så här verklighet på något sätt. Att man faktiskt måste planera lite och lite praktiska saker. Och då var du och jag hos frisören här en dag och så sa jag så här. Att jag skulle vilja ha en... att jag är sugen på färga håret lite rött, vinrött.
Du vet, jag pratade med mamma om det i morse och berättade om att du var sugen på vinrött. Alltså då tänkte mamma bara, det måste ju vara graviditetshormon.
Kan det vara?
Men jag tänkte, jag har aldrig hört dig säga att du vill ha vinrött.
Nej, men
hår.
Ja, men jag vet vad det är. Det är sen jag såg den här Julianne Moore-bilden.
Fast hon hade en vinrött. Det var alltså en Julia Moore-bild som var en gammalt Vogue-omslag som jag har på Gotland.
Som var fantastiskt.
Ja, men det är fantastiskt. Ja.
Du förstår det. Det kanske inte är vinrött då. Det kanske är någon annan nyans.
Vinrött, då tänker jag ju så här...
Tulpan. Svart tulpan.
Svart tulpan. Exakt, det är där jag hamnar.
Ja, men du förstår. Jag var sugen på en ny hårfärg. Lite vågad sådan.
Ja.
Och då sa du bara så här, nej, gör inte det här så att du ligger där på förlossningen med fel... hårfärg.
Ja.
Och för det var så kul, för det här vi pratade om förut, att både du och jag inte kan föda barn med färgade naglar.
Nej, men det är ju någonting i att man inte vill plocka upp den här nya lilla varelsen som kommer upp på ens bröst och så är det några skrikiga långa naglar.
Just
också,
den dagen har man valt liksom deep purple. Jättefin färg av Chanel. Men med den här första bilden där livet liksom, alltså det finns ingenting som är mer fantastiskt och så nära och så mycket, ja, allt som vi egentligen lever för, än den där lilla lilla bebisen som kommer på brösten. Och så ska mina naglar ha en skrikande poppy färg.
Nej, men det går inte. Men det är också här som inte jag tror många, som många tänker på, att det är så här, just det där momentet och de kommande dagarna som är efter, det finns liksom ingen gång som folk tar så mycket bilder på en eller som man
Nej,
själv tar så mycket
sant.
Och då känns det så här, då såg jag dig sitta så här, du bara, åh älskling, det var där du föddes och jag, mamma hade vinrött hår. Att du hade liksom gjort en sån här modeutsvävning totalt, för du, jag har aldrig sett dig i en röd nyans whatsoever.
Nej, jag är men ganska nu, sober i mig. Alltså, väldigt. Jag är inte så här rak om med håret helt plötsligt.
Nej, men helt plötsligt, just då, så har du fått någon liksom hormonchock. Och bara hade väldigt vinrött hår. Du hade liksom hatat dig själv.
Och gröna naglar, typ. Alltså, du vet, det blir helt fel. För jag kommer ihåg när du födde barn, så åkte ju du in på sjukhuset för att jag hade huvudvärk. Och det var ju förberedande havandeskapsförgiftning. Så de bestämde...
begynnande havandeskapsförgiftning.
Förbereder. Samma sak, Hanna. Ja. Kroppen förbereder sig för havandeskapsförgiftning.
Ja, exakt.
Ja. Och så du visste ju då inte att du skulle föda barn.
Nej, åkte in dig. Nej.
Och då så pratade jag med dig i telefon. Och då sa du bara så här... Ja, men nu har jag bett här om aceton och bomull, för jag måste ta bort mina röda naglar.
Men jag hade panik, för grejen är att jag skulle inte föda barn för som 2 veckor, så jag hade väl några röda naglar från julafton eller något. Det här var ju bara, eller från nyårsafton, det här var ju bara 6 dagar efter nyårsafton. Men jag kommer ihåg att jag hade så här, jag fick några paniker, för jag hade bara dragit på mig liksom så här gympadräkten och liksom åkt in för att jag trodde jag skulle få lite så här huvudvärkstabletter liksom. Och så sitter jag där med knallröda naglar och också fick panik, för jag kan inte tänka mig att jag skulle föda barn i utsläppt hår heller. Jag vill ha stramt uppsatt.
Det är typiskt vår mamma gör det.
Vår mamma, hon älskar det. Men det är så, hon vill också dansa och slägga på håret och så.
Ja, det är inte eller, du och jag.
Man vill ha uppsatt hår, man vill ha rena naglar. Jag minns också hur jag faktiskt...
Men vill ha rakade ben?
Rakade ben vill man ha. Jag gick och vaxade ben, för de säger ju att vaxsmärtan kan sätta igång en förlossning. Men då tänkte jag så här, sista veckan, nu spelar det ingen roll.
Jag men Hanna, vet du vad jag också har hört?
Nej.
Som är helt
sjukt. Vadå?
Alltså det här, ja men det här, jag vet inte vem som sa det. Men det är många, och nu, förlåt om jag säger fel, men det kan vara iranska kvinnor eller, ja jag tror faktiskt att det är det. För jag tror att det var en iransk kvinna som berättade det här för mig. Att det är väldigt vanligt att... precis efter förlossningen, alltså vi snackar en timme.
Man har fött upp fött barn, ja. BB.
Precis. Så vaxar då ens väninnor eller syster eller släktingen ens ben. För att håret kommer aldrig mer tillbaka.
Nej!
Hanna, jag svär.
Vadå, då kommer det är en sån hormongrej som gör att då kommer håret aldrig mer tillbaka.
Det kommer aldrig mer tillbaka. Så att du kommer ju komma
det borde ju
dit.
Finna vad som är så här, man föder barnet, moderkakan ut, barnmorskan vaxar benen. Min första gångs förlossningen.
Det är perfekt.
Eller hur? Alltså, men det är ändå så ont. Eller de gör det medan man har verkarna.
Ja, men alltså, förstår du, jag ska skita i om någon vaxade mitt huvud när det gör så ont. Och det vill man inte ska hända, då kommer det aldrig mer ut. Men
det känns lite också så här, man håller på med den där bebisen och man får inte liksom den där tiden bara så här, nu är vi här.
Fast man kanske inte bryr sig. Man kanske ligger med den här bebisen, man kanske inte ens vet att det är någon som är, håller på med varmt vax på benen.
Det kanske bara är skönt medan de syr ihop fruffy liksom.
Man kör allting på en gång.
Några stygn,
det är bara inga tandläkaren, det är bara alltså alla gör allting på en
alla
gång.
Alla instanser. Fast vissa kanske inte bryr sig om man har vindrat hår och naglar. Och ja, men det kanske är det. Men jag har någon form av så här bild av att jag vill vara ren. När jag tar emot den här rena bebisen som är liksom ren från allt. Ja.
Alltså det, för mig är det tur att de här sjukhuskläderna är vita och inte orangea. För det kanske inte skulle funka.
Nej.
Man kanske inte hade kryssat ut den här ungen.
Jag kan inte heller ha någon smycke när jag föder barn.
Nej.
Du måste ta av allt det. Det är det som jag tittar.
Ja, men Alex friade ju till mig en vecka innan. Så att jag hade faktiskt min förlovningsring på mig. För jag kände att jag fick kraft. Jag var så himla glad för den.
Men det är bra.
Så att jag tittade på den ibland. Du vet, den var liksom, fick vara med. Men nu har jag så mycket diamanter.
Så att du kan inte orka bära barnet.
Jag får inte kraft. Jag förlorar kraft. Av denna tyngd av stenar. Så att jag måste nog rensa lite.
Ja, det tror jag. Det tror jag verkligen. Nu vill jag prata om döden.
Oj.
Ja, men jag vet. Och det här kanske blir ett chockämne för dig. Och det är lite av ett chockämne. Och jag vet inte varför jag har tänkt så himla mycket på det senaste dagarna faktiskt. Så. Men jag tror att jag har liksom en dödsspaning också. Men det handlar egentligen inte om så här. Ja, men så här, jag tänkte så här, om jag dör.
Då börjar det igen.
Ja. Ja, men då är det så här, när jag tänker liksom att jag eller att mina barn skulle bli föräldralösa, då ringer jag ju alltid dig innan. Det gör jag alltid när jag ska flyga eller så här. Och då säger jag så här, ja, men här är jag vill att du tar hand om dem och jag vill så här, olika saker. Då gör ju vi upp det. Det är en sak. Ja. Men så tänkte jag helt plötsligt tanken om bara jag skulle dö. Och den tanken har inte jag tänkt förut.
Men vad menar du med
alltså,
det?
Alltså att det inte jag och Gustav som stryker med. Barnen har fortfarande en pappa kvar.
Okej.
Okay. Ja.
Ja, du tänker på din egen död, men då tänker du direkt på dina barn. Ja, jag hur det ska gå.
Precis.
Det är där du är i dina dödstankar.
Ja, men det är inte hur det ska gå, utan det här är en önskan. Aha. Som har utarbetats i min hjärna. För då tror jag så här, och då tror jag så här. Att helt plötsligt, alltså man tänker så här, ja, men om jag dör då vill jag att så här, min kille ska sörja länge. Så man har haft liksom den typen av tanke att det aldrig ska komma någon annan.
Ja.
Men nu är liksom så här, det som är nytt i min tanke är att om jag dör nu till exempel i en fruktansvärd sjukdom eller så, här, så då vill jag att Gustav väldigt snart ska hitta en ny jättebra
mamma
till mina barn. Du gråter.
Nu gråter Hanna. Skillnaden är förut har vi suttit bredvid varandra. Så jag har ju fått sluppit det här lite grann.
Ja,
nu sitter jag.
Men förstår du tanken?
Jag förstår det.
Alltså, för jag tänker så här. Att, och så här, när jag tänker tanken lite så är det så här. För jag tänker så här med Vilma då till exempel. Nej, men hon kommer ju inte riktigt komma ihåg mig.
Nej, men alltså, sluta.
Tänk att hon kan titta på middag hos honom och Amanda och tänka så vilken tokig mamma jag är. Nej, men hon kommer inte riktigt komma ihåg mig. Men det kommer berättas och så, hon kommer se bilder och så saker. Men då tänker jag så här, för hennes skull och också för Rosas skull. Hon kommer ju ha liksom ett starkare minne. Men då vill jag att allt ska normaliseras. Men jag önskar dem liksom, och jag önskar att Gustav ska träffa någon annan och de kanske får till syskon. Alltså jag önskar dem massa saker. Och det här är så konstigt. Alltså,
jättekonstig.
Du kan inte ge dig in det här överhuvudtaget.
Nej, men jag kan inte det, Anna. För tar jag in de här känslorna och börjar tänka de här tankelekarna, då får du skjutsa in mig till sjukan. För att, alltså,
så det är lite för mycket att jag ska fortsätta min tankebana.
Jo, men det jag kan inflika med, som jag har tänkt på ibland, det är att vad som händer med människor när deras partners eller barn dör.
Partners barn? Partners barn som förälder?
Ja, precis. För att nu tänker jag på tsunamin där det hände väldigt många. Och bland annat Pigge Werkelin, gotlänningen, som skaffade en ny familj på. Det gick ju otroligt fort, kommer du ihåg det?
Ja.
Det var ju fruktansvärt att han förlorade sina barn och sin fru. Och ett år senare så hade han en ny fru och hon var på smällen och alltihopa. Vilket jag så här, från början dömde honom för.
Men nu när du säger det så gjorde jag ju också det helt stenhårt.
Det gjorde man
ju. Jag hatade honom för det.
Ja, men man tänkte så här, vad är det för jävla idiot? Här läser jag i Aftonbladet när han står så här, här förlovade vi oss och nu är vi så lyckliga. Och jag bara kunde tänka på hans gamla familj. Men så här, efterhand så kanske man inte ska döma någon för det. För att det han råkade ut för och det som då skulle hända om man själv råkade ut för, alltså det, att ta sig igenom det och leva vidare, det, på vilket sätt man gör det, det kan man fan inte döma någon.
Nej.
För. Om det är nu att skaffa, för det är liksom, alltså det är ju det eller ett,
ja, vad ska man göra? Ska man lägga sig ner och dö själv? Det går ju inte.
Nej.
Och särskilt om man har barn. Men för det var det som jag tyckte var så här, intressant i tanken att man är, alltså så här, innan man får barn så är man ju någonstans i så här, nej, han ska aldrig träffa någon ny, han ska sörja mig hela livet. Det är ju nästan så som man är så här med sina gamla ex, att,
ja,
att de ska aldrig träffa någon som de älskar lika mycket
det
som
vill
en
man
själv.
Inte.
Nej, man vill ju alltid vara liksom nummer ett.
Ja, vilket
men
det
då är
hemskt.
Väl det här med att man får barn så blir man så storsint eller något, så att man kan förflytta den tanken. Och det var det som jag tänkte på igår, att det är så här, min högsta önskan är ju att de ska få det så bra som möjligt i resten av livet.
Ja, och då tänker man ju att då skulle jag vilja att Alex träffade någon som... Nej, men nu... nu klarar inte jag heller. Det kommer mina tårar också. Nej, men som skulle kunna tycka så mycket, så pass mycket om mig. Alltså, förstår du, ser det bra i mig så att de kan föra vidare min ande till Charlie. Och Frances, förstår du?
Exakt.
Så att det inte blir något obehagligt.
Nej,
utan
men...
så här, det blir helt snällt och hon kan prata om så här, din mamma var så här.
Det måste vara väl en bra person. En storsint person.
Alltså vi borde ha kameror.
men grejen är så här, det som jag då tänkte till. Det var, det finns ju en fantastisk film, eller fantastisk vet jag inte om den är, men med Julia Roberts och Susan Sarandon. Men jag kommer ihåg vad den
nej,
heter.
Det är den cancerfilmen.
Ja, men vet du vad som är härligt i den filmen?
Ja, den är jättefin.
Det är så här, först är hon så här arg för att liksom, det är ju hennes förra mans nya och de håller på så här. Men sen när det blir det här kritiska läget att hon faktiskt ska dö, så lämnar hon över så fint till henne. Och det önskar jag, är det någonting, alltså man önskar ju såklart, alltså så här, skulle det hända någonting sånt, då är det nästan så att jag skulle vilja att Gustav träffade den här personen innan jag dog.
Ja.
Så jag på något sätt fick ändå lämna över.
Skulle du det?
Ja, och då tänker jag också, för jag läste, nu är det så mycket cancerböcker, men det finns en bok som heter En annan sorts kärlek.
Av Ray Klum.
Exakt. Och i den boken så ställs man ju inför jättemånga frågor, för det börjar med att de är ett väldigt så här, framgångsrikt reklampar i Amsterdam. Mm. Och så drabbas hon av inflammatorisk bröstcancer. Och de har barn tillsammans. Och han har ju liksom, han berättar den här historien, för det här är ju självupplevt. Han... som att han liksom, de hade ganska liksom ett fritt förhållande innan och han liksom, han tror typ på otrohet. Men under hela hennes sjukdomsperiod så är han då otrogen. Men han träffar också en kvinna under den här perioden. Och först så hatar man ju honom för det. Man tänker så här, vad fan, din fru ligger där och hon liksom håller på att dö så här. Sen så slutar han träffa henne och så uppfyller han allting. För hon vill göra allting som är möjligt liksom. Så de gör massa härliga fantastiska saker.
Och vadå, hon som är sjuk eller kvinnan han träffar?
Hon som är sjuk.
Hon som är sjuk.
Och någonstans i slutet av den där boken så förlåter man honom för att han är faktiskt kvar. Det, liksom, han bär henne till toaletten och han hjälper henne med allt. Och så här, liksom. Och då någonstans, och den kvinnan då som han träffar där lever han faktiskt tillsammans med idag. Och då känner jag så här att, ja, ni ska läsa den själva för det är faktiskt en fantastisk bok. Jag tror faktiskt att de har gjort film av den också. Och man får sig väldigt många, man slängs liksom mellan att hata honom, förstå henne. Men det är också ett ganska fint sätt att möta döden i den boken. Men, och den handlar just om det.
Men jag tror också för att jag läste en annan tsunami-bok på tal om tsunamin. När livet vänder tror jag han heter. Sävstam tror jag han heter som har skrivit den. Och den är ju... Ja, jag läste ju den förra gången jag var gravid i Khao Lak. Nej men. Alltså jag hade... Jag grät. Alltså jag var ju så jättelägad också. Jag grät på sätt så jag fick kramp i magen.
Och sätter på föda.
Ja, men typ. För att jag var så, ja, men den är så sorglig och jag var så hormonell. Men hur som helst så träffade hon också en kärlek mitt i den här sorgen efter hennes man och efter hennes ena barn. Och man förstår ju henne och man förstår också vad för sorts fin och vacker kärlek som växer fram i det där. För att orka vara med någon som sörjer måste ju vara fruktansvärt. Alltså, det är ju ganska jobbigt, tror jag. Då kan man kan inte vara ett ego och ge sig in i en sån relation. Att finnas där för någon medan sen sörjer hennes man. Eller liksom, eller nej, fru. Men de klarar av det och där vinner kärleken på något sätt. Det är väldigt fint.
Ja, men det är väldigt fint. Och man tänker sig nästa sekund så är det så här, det värsta var andra sidan som skulle kunna hända, det är ju att det kommer en elak mamma.
Ja, men där har vi ju varandra.
Ja,
kommer
precis
en elak mamma till,
då får man ju bara kliva in.
Då kliver vi in.
Ja, då kliver vi in. Ja.
Och det här tycker jag är så mysigt, Amanda.
Nej, men alltså Hanna, nu blev jag liksom varm i hela hjärtat. Alltså att vi, den här podden, och jag säger du och jag, jag hoppas att vi personligen också är det, sponsrade av Polarbröd.
Mm.
Då känner jag, de har hamnat rätt. För det finns väl ingen som älskar bröd så mycket som du och jag.
Nej, och alltså det är, finns det något godare?
Nej, det finns ingen godare.
Polarbröd med, men du vet, smör och ostskiva. Och det är så här, mys. Men framför allt, Amanda, säger så här. Polarbröd stödjer Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa.
Mm.
Och de har skapat kampanjen Snackmacka.
Åh gud, vad härligt. Vad är det för någonting?
Nej, men så här, det är otroligt viktigt att öppna upp till samtal med sina barn.
Mm.
Om hur de har haft det i skolan och på fritiden.
Mm.
Det är liksom där man kan försöka liksom lirka fram om det är någonting som skaver eller gnager, eller om de har varit med om någonting som har varit läskigt, eller om någon annan har blivit orättvist behandlad och så vidare.
Mm.
Och för då att så här, kunna närma sig de här sakerna, så finns det ju inget bättre än att fika ihop i lugn och ro.
Nej, såklart. Men vet du vad de har gjort också? De har tagit fram 3 stycken roliga musikinbjudningar att skicka till barnen, där man kan bjuda in till en snackmacka. Och varje inbjudan kan göras liksom lite mer personlig genom att lägga in barnets namn och välja den musikstil som hen gillar bäst. Alltså det här
sånt
är
mys.
Jättemysigt.
Mm. Hörrni, alla föräldrar som lyssnar på det här, gå in på polarbröd.se, läs mer om den viktiga snackmackan och skicka en musikinbjudan.
Hanna, vi är sponsrade av Sadler.
Det tycker jag är kul, Amanda.
Och det här är så bra för att Sadlers fokus ligger liksom inte på att följa de senaste trenderna, utan de vill skapa produkter som har liksom en klassisk tidlös design och kan matchas till alla trender som man följer under tid.
Ja, men verkligen. Alltså, de är Skandinaviens ledande lädervarumärke sedan 1986.
Mm.
Med läderaccessoarer för både dam och herr. Och just det här, att, alltså, de är ju då experter på just läder. Och känner ju, alltså många känner ju till deras höga kvalitet.
Ja, för det är ju just det. De har så hög kvalitet. Och det vill man ju när man ska köpa liksom ett bälte, en väska, en portfölj eller en sån här weekendbag. Då vill man ha kvalitet. Och man vill att det ska vara snyggt.
Ja, men om du investerar till exempel i en totebag eller den perfekta datorväskan eller kanske en weekendbag.
Mm.
Då är det ju så att så här, det är inte så att det är så här yesterday's news. Alltså, för de har klassisk design och läder blir ju bara snyggare med tiden.
Bara snyggare. Alltså det känns så härligt att ha liksom en 10 år gammal läderbag som man packar i. Alltså det är så snyggt.
Bra present tycker jag också.
Jättebra. Jag tänker nu på alla, liksom, alla som har någon som förlorar, men liksom också så här studentpresent eller flytta hem. Alltså det är underbara presenter du ger.
Ja, är det någonting som man inte har? För det mesta, det är ju en bra weekendbag till exempel.
Ja, eller har du sett den här Paris tote-väska? Den är så snygg till våren. Den måste jag ha. Och ni som inte har upptäckt Sadler.com, eller så har ni gjort det. Men oavsett så får ju våra lyssnare, Fredagspoddens lyssnare, exklusiv rabatt. Koden Fredagspodden ger er 20% rabatt på allt till ordinarie pris från Sadler.com. Och det här gäller till och med söndag 5 maj.
Ja, Amanda, vi är sponsrade av Bobby's Haircare.
Åh, oh, det är så underbart tycker jag.
Men jag drar lite kort info för jag tycker att det är viktigt these days.
Mm.
Alltså alla produkter är 100% veganskt, sulfat- och parabenfritt, cruelty-free och tillverkade i Sverige.
Mm.
Och så säger det så här, och det här förstår jag, doftskalan har de jobbat med så länge, alltså flera år, för de doftar supergott.
Ja, men de gör verkligen det, och det är verkligen så här, det är ju salongs liksom kvalitet på det här, men jag måste säga samma sak om doften. Du vet när man kommer in på en frisörsalong eller har precis tvättat hoppet, det är en doft som man är så här, varför kan inte jag få till det här hemma i duschen eller badkaret? Men nu kan man liksom få det.
Ja, och också så att man får den där känslan av att man har salongsfixat hår varje dag.
Mm.
Och sen ser jag också supersnygga produkter.
Ja, alltså, och det tycker jag vill också, man så här, ha det också... badkarskanten. Alltså.
Ja, eller på badrumshyllan. Alltså, så är det. Om du aldrig har testat Bobbys produkter så är det ett bra tillfälle att passa på. För nu har de 20% på hela sortimentet på bobbys.se.
Ja, och glöm inte att de har ju också stylingprodukter som är superbra för alla hårtyper.
Älskar deras torrschampo.
Det här var, en händelse i sommar. Där vi hade en middag på vår uteplats. Och vi skulle få en gäst som inte vi känner så väl. Som heter Alexander, som är värsta musikproducenten. Alltså en av de här topp... Liksom,
ja, han har skrivit till Britney Spears, ja, och alla de här,
ja, människorna. Alla de här. Och skithet. Mm. Han kommer då på middag och Alex har ju då ett elpiano. För att han håller på och... gud, förlåt, jag skrattar, älskling. Men han har ju fått någon 40-årskris och ska lära sig spela piano.
Så han har ju en tränare som kommer hem till honom en gång i veckan. Ja. Och så sitter han där och han har lärt sig en låt nu.
Ja, det är bara en låt han håller på med. Sista det är sista morgonen.
Men du, varför hade han egentligen elpianot med sig somras? Bara för att han...
Han skulle träna på sista morgonen hela sommaren.
För jag hörde inte en enda
Nej,
gång.
Nej, han tränade aldrig.
Nej.
Men helt plötsligt då så börjar vi prata med den här Alexandra om hur man gör musik och hit och dit.
Vi sitter alltså där, vi är ett jättegäng.
Ja, det är, såhär... det är grannarna, det är bagarna, ja, det är hur många som helst. Och då säger Alex, men kan inte jag hämta mitt piano? Och så kan du bara såhär, visa lite hur det går till. Jo, för att han skulle berätta för oss Euphoria.
Just det!
I tydligen, den låten, alltså ni vet, Loreen-låten, i tre låtar i ett i refrängen. Ja. Tre olika hitlåtar.
Och den första är ju, vad heter den? Titanic.
Ja.
My Heart Will Go On.
Ja.
Na, na, na,
just det.
Na, na,
och sen
na, na,
kommer...
Lullaby med Titio.
Ja.
Och den kan inte jag sjunga.
Nej, kan inte jag heller. Och sen kommer Britney Spears.
Up, 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 up.
Ja, ja, exakt. Bra,
eller
hur? Och det här visade han och vi alla satt tysta med...
Vi var så förundrade, alltså bara för att höra liksom. Det var som att komma, ja, backstage på musikstudierna.
Hakorna liksom var nere vid...
Ja, och då var det så, jag frågade honom då såhär, vilket är ditt instrument? För man vet ju alltid såhär, om man är musikproducent eller musiker såhär, man har ju liksom ett instrument som är såhär ens favor. Han bara, nej men det är ju piano.
Mm.
Och då Alex bara, och då, det var lite som att Alex utmanade honom. Alex utmanade Alexander i att
vara såhär, jag kan sista sommaren, vad kan du?
Nej, men det var lite så här, jag har ett elpiano. Är du verkligen så vass?
Just liksom, det, så var det.
Så det här elpianot plockades fram på uteplatsen och liksom så. Och han bara satte ner tangenterna och där bara kom det ljuv musik.
Sen var det 3 timmar av, alltså det var ju helt fantastiskt. Han spelade ju, han kunde liksom... Och man kunde säga vilken låt man ville och han bara började spela och sjunga. Eller sitter han på en egen låt om alla personerna som satt där.
Och ja, men han trollband ju oss mammor också. För då var det så att vi var ju där med alla våra barn och så. Och då så var det så att han gjorde ju personliga godnatt låtar till varje barn som var där.
Ja, men det var helt otroligt.
Charlie kommer aldrig glömma det här.
Mm, aldrig. Och detta resulterade i att Gustav gick och la sig. Han kände ju så här, här kan inte jag tävla med någon. Alltså han gick väl ut och tog den här golfklubban och slog ner slag för att bara hitta något slags självförtroende igen. Bagar David bara sa så här, vad fan har jag hållit på med hela livet? Jag har bakat bröd.
Jag måste börja spela piano.
Och Alex kände väl så här, jag är rätt ute. Jag har redan börjat.
Ja, och då körde han ju den här istället. Åh, vad bra. Han gav sig liksom in i det och liksom håsade det här för att liksom ändå ha en del i det.
Det var hans sätt att tackla det.
Men det var verkligen som att så här, nu var vi lite äldre och lite liksom annorlunda. Men som när man var så här 20-någonting och det kom en kille med gitarr och alla de andra killarna bara försvann.
Ja, men jag kommer ihåg en gång. Det hände ju mig faktiskt. Alltså jag var någonstans på något landställe eller någonting. Och det kom en kille som var... Han var tråkig, hade ful dialekt och tilltalade inte mig för 5 år. Men han tar upp gitarren och spelar någon egenkomponerad låt som han har skrivit till hans kompis som har dött i cancer. Alltså, 5 minuter senare hånglade jag upp. Och liksom morgonen efter förstod jag inte vad jag hade gjort.
Nej, men man förstår ju varför det är så många hundratals tusen tjejer som är kära i killar som spelar instrument eller band eller liksom så här. Ja. Det är ju inte så konstigt. Vi blev ju alla för en kväll vrålkära i den här Alexander.
Ja, och då blir det så som vi pratade med de här våra män om dagen efter. Att där, det är ju fruktansvärt med en sån situation när man känner att jag kan inte tävla med den här killen. Det spelar ingen roll vad jag gör. Jag kan inte liksom börja berätta om hur jag bakar bröd. Eller jag kan inte... Alltså, kan man sjunga och spela instrument så har man vunnit.
Ja.
Alla kategorier.
Men det är just det där, så här, för det vi pratar om också, så här, vad är den kvinnliga motsvarigheten? Man vet ju så här, killen med gitarren på lägre äldre. Alltså man vet att det är så här, det är döden för de killarna som inte kan ta ett akord eller sjunga en låt. Liksom så.
Och det var så roligt var det att vi han ju pratade om det här. Vad är den kvinnliga motsvarigheten?
Ja.
2 dagar senare så kom den som en käftsmäll.
Ja, för vi var ju lite innan så här, vi bara, är det den här liksom galna tjejen som bara för dricker mest och är mest?
Ja, lite,
och
jag tror att hon är lite så. Alltså, eller jag tror att det är en bra konkurrent för att när man står där, det har väl hänt dig och mig, att man står på en fest och man är någons flickvän och man kanske inte är riktigt på humör och man har lite fel klänning på sig och du vet, man kanske inte är på topp. Och så kommer in en tjej som är... Hon liksom har ett par slitna jeans. Alltså helt rätt, vet.
Ja, men som är så här... Jag ser framför mig. Det är exakt, det är slitna jeans. Och det är liksom... Så här, hon kanske är liksom... Hon har något långt, snyggt hår. Och det är liksom... Och hon kanske bara har en t-shirt. För hon är inte så uppklädd.
Nej.
Och hon, man vet så här... Att killarna bara tänker så här, alltså om jag tillbringar en natt med henne så kommer jag få vara med om en sån jävla resa.
Hon
dricker
ju 8 tequila när killarna har druckit en.
Ja, och hon dansar snyggt och hon kör och hon kanske bara gör något så här fysiskt. Alltså, hon kanske liksom så här, hoppar ut eller ner för något. Hur eller
ställer sig på händer. Precis så är hon.
Och man själv står
och helt plötsligt så drar hon av sig tishan och visar tuttarna och det är helt okej. Och alla bara, alltså det, ja. Hon är galen, hon är gränslös.
Det var liksom,
helt...
Ja, gränslös och det kanske också var så här, när man var så tonåring så kanske var den här tjejen som var lite 2 år äldre som man visste liksom, hon kanske hade legat med liksom några fler och hade lite mer erfarenhet, och det visste alla liksom.
Ja, jag måste faktiskt berätta inflika med en historia, jag som brukar dra mina kändis anekdoter så har jag faktiskt en riktigt bra, men det är faktiskt, när jag är på en, jag och en kompis är på ett hotell, det var bara några år sedan, på Amalfikusten och i Italien. Och på något vis så lär vi känna hotellägaren. Det är ett litet hotell, så han frågar oss, ska vi äta middag allihopa dagen efter? Och allihopa innebar vi, typ något annat par, och, eller så här, ett litet gäng på typ 5 pers. En av de här människorna är Sienna Miller.
Jag dör.
Du vet vem det
är. Jag vet vem det.
Och... Vi ska åka till den här middagen dagen efter. Alltså jag har nog aldrig varit så uppklädd. Och du vet att man ska klä upp sig så mycket.
Visste du då att Sienna Miller skulle komma?
Då visste jag att hon skulle vara på den här middagen. Och hennes nya kille.
Var det inte då också hon var så otroligt het? För hon var ihop med någon...
Ja, hon hade precis...
Rik snubbe som hade lämnat hela sin familj. Jo. Och de var liksom såhär...
Och det här
så ni var ju i spottet för liksom... Alla paparazzis i hela världen.
Jag kunde varit med på en paparazzi. Från det här avslöjandet. Av den här killen hon träffade. Hur som helst så kommer jag ihåg att jag hade... Du vet när man ska klä upp sig till tänderna. Och sätta på sig kläder som man aldrig haft förut. För att det ska bli... liksom man ska göra det extra men det blir fel. Man skulle tagit den här klänningen som man haft 100 gånger förut. Och man vet att den sitter bra. Nej men jag hade, Hanna... Jag tror jag hade en sån här scarf runt. Alltså helt...
Du hade bandana? Nej.
Ja, det hade precis varit bättre. Nej, men runt halsen. Jag hade liksom både örhängen och halsband.
Du vet vad fashion. Hon skulle bli inspirerad av dig liksom.
Typ. Ja. Jag hade liksom skittajt kjol och någon blus och högsta klackarna. Och det var, alltså, det var bara så fel. Men för ett ögonblick när jag gick ut genom dörren så tyckte jag att det här är rätt hett. Alltså, jag kommer vara snygg på den här middagen. Kommer dit. Sen glider Sienna Miller in. Tajta, slitna jeans. Ljusa. Såklart. Med den här lilla rumpan som hon har. Hon är så här mini-människa. Lånat killens skjorta. Som man har knytit så att man ser lite av hennes bruna mage. Helt osminkad. Och bara liksom håret i en
slarvig knut. Så du var så overdressed.
Men han har overdressed. Jag hade kunnat dela ut mina kläder och det hade räckt till 10 kvinnor. Och mina attraljer. Och hon bara var så här skön tjej, barfota. Och var det snyggaste man någonsin har sett.
Oh. För hon är väl den tjejen personifierad. Och också, vet du vad jag också tänker på? Kate Moss.
Ja, men det är klart.
Hon kom in på en fest, bara äger den snyggaste av alla.
Utan BH och röka en joint eller något som man själv inte vågar. Ja, men det var i alla fall bara en liten instickare här. Men den typ av tjej pratade vi om. Men sen så två dagar efter så var vi på en fotbollsmatch.
Ja.
Det är alltid en fotbollsmatch som spelas 2 gånger per år. I socken där vi bor på Gotland. Där både killar och tjejer får spela. Men det är så vanligt så är det bara killar. Vi är inte så intresserade. Förutom en tjej.
Ja.
Som
utsläppt hår. Hon står
långt.
Där.
Hon har hår till midjan typ.
Ja. Verkligen. Hon har på sig liksom, hon har lånat några stora fotbollsdojer.
Alltså hon skrattar lite åt dem hela tiden också.
Ja, ja.
Hon hade det tajtaste.
Hon hade ju liksom inte fotbollskläder. Det var inte så här hårt från tröja.
Nej.
Hon hade liksom några tights eller lite så slitna joggingbrallor lite nere och något linne. Ja. Och liksom så. Till saken har jag varit så här. Hon var ju sjukt snygg. Vi var ju avundsjuka på henne.
Men vi satt ju där som paddor på stolarna. Medan hon sprang omkring med killarna och gjorde så här... sparka in bollen i krysset och så. Ja, men typ. Och vi var så här, nu tittar alla på henne. Vi kan inte, det spelar ingen roll vad jag gör här på hur högt jag skriker och hejar. Alltså, mittpunkten här är den här tjejen med utsläppt hår.
Ja, hon som är med bland grabbarna, spelar fotboll bra fast fortfarande ursexy, slänger med sitt hår. Och alltså, man kan säga så att det grand finale på det här var ju också när hon efter matchen ställde sig i spagat och stretchade.
Just.
Och då till och med Rosa, 9 år gammal, blev så avundsjuk för hon tyckte hon var så duktig och vig. Och då kände man ju bara så här.
Då satt hon också med killarna här i split.
Ja. Alltså, det är att stretcha i split med killar är ju, alltså det är ju en sexhandling.
Ja, men ändå med de där stora fotbollsdojerna liksom, hon kom ju undan.
Ja. Visst.
Ja, men det var ju roligt för det kom right back at us.
Innan man fick barn, mycket liv i mitt liv nu innan och efter man fick barn, men skitsamma. Då hade man ju liksom så här vardagsgarderoben och partygarderoben. Mm. Det var ju bara det att liksom så här, de gick ju liksom in och ut i varandra för att man liksom, det var ju partyn 3-4 dagar i veckan och vardag liksom, alltså lika mycket så. Ja, sen då när man då får barn, då hamnar man i det att det är ju liksom party kanske en gång var tredje månad. Om man har tur liksom så. Och då är det väldigt lätt. Eller jag hade, särskilt efter Rosa, så hade jag liksom så här, hamnade väldigt lätt i det här. Jag bryr mig inte om mig själv. Jag hamnade i liksom det här småbarnsklädesträsket.
Att det är bekväma.
Så här, ja, att jag sätter på mig lågskor istället för högklackat för jag orkar inte. Eller inte så tajt för att jag... Alltså så här, allt upp på det där, att det så här, man bara skiter i allt och klär ner sig. Och ens partygrejer bara blir hängande där dammiga efter man aldrig går.
Det är sorgligt med dammiga partykläder.
Ja, men väldigt sorgligt. Och då är det här som jag nu har lovat mig själv. Men som jag faktiskt också har blivit bättre på. Istället för att hamna i det där, jag fattar varför man hamnar där, jag har själv varit där. Så ska man då, när man har då småbarn och inte går på party så ofta, vara partyklädd varje dag.
Ja, men du har så rätt i det. När jag väl ska på party... Och har laddat för det. Och liksom, eftersom partykläderna är dammiga så har man ju så här, liksom, typ... Nej, men du vet, man blir så noggrann med vad man ska på sig. Det blir så stor grej alltihopa.
Som när du ska träffa Sienna Miller.
Cirkushästen. Ja, då så står jag där och är liksom inte så skön i min stil. Utan det blir lite mer cirkushäst. Medan det är mycket coolare att prova ut de här, så här lite roligare så här partygrejerna på dagen.
Ja.
För att jag tycker så här, ett rött läppstift på dagen tycker jag kan vara snyggare på kvällen.
Ja, men verkligen.
För att har man det till liksom, alltså, lite mer nedklädda kläder, så blir det mycket tuffare än att sitta så här, som en cirkushäst med rött läppstift på natten.
Verkligen. Men, och också det här att vara praktisk bara för att man har barn. Att det är så här,
ja, men det här är hela tiden.
Ja, och, men också så här, nu har jag nog träsko och högklack här. Men också så här, jo, men på väg till dagislämningen och alltihopa, det är inte lätt att komma därifrån hel skinnad. För ibland så står man där med någon galonklädd, urklibbig människa som ska förstöra hela den här fina dressen. Men man kan ta sig till jobbet i en outfit, men så här, ha de högklackade skorna med sig. Eller var så här lite uttänkt.
För jag måste säga att jag var på möte för några månader sedan med Martina Bonnier. Chefredaktör för Damernas Värld. I hennes lilla fina kontor, där det var så här, såklart en sån här sammetsheltäckningsmatta i mörklila som jag älskar. Bredvid hennes skrivbord så tror jag att det stod 10 par skor.
Nej.
Jo. Det var ju Louboutin, så det var ju, du fattar ju.
Ja.
Typen. I alla olika färger och olika klackar. Och hon var så här, nej men alltså jag, här har jag mina högklackade skor. Hon har ju säkert liksom 3 gånger så mycket hemma också. Så men hon ändå går väl till jobbet i några gympadojer och hit och dit och så här. Sen bara så här, vilket möte jag ska på, hur jag vill känna mig, om jag ska någonstans. Och det där är ju lite, tycker jag, att leva en dröm. Vi ser det?
Ja, men det är ju lite det.
Så här, nu händer ju det aldrig mig, har aldrig hänt. Att så här, nu när jag är småbarn, att jag måste iväg och träffa någon, ta ett glas vin efter jobbet. För jag ska ju inte dagis. Men om det skulle hända, så får du så här ta på som de höga klackarna.
Ja, men verkligen. Men jag tror också så här att det finns någonting otroligt självförtroendeboostande just efter man har fått barn. Att man gör sig själv fin hela tiden.
Ja,
att det är ännu mer. Jag fattar att man inte orkar det. Så här, man har den där liksom amningstofsen och man sitter där liksom så här. Det är helt okej också. Det är klart att man ska göra det.
Ja, fast vet du vad man ska göra då? Nej. Så ska man gå in på glamour.se och köpa världens finaste amningsbehår. Då kommer man känna sig fin.
Det ska man verkligen göra. Det är världens bästa tips. För det finns någonting i det där ytliga som ändå smittar av sig på det inre. Och gör att man känner sig som en härligare människa. Nu lovar jag mig själv. Jag är ganska bra på det. Jag är liksom inte riktigt där, utan bara halvvägs. Men att jag ska vara partyklädd varje dag.
Mycket bra. Det vill jag se.
Hanna, the circus horse.
Joel Kinnaman.
Ja.
Han har ju träffat en tjej. Jo. Som heter Olivia Mann.
Mm-hmm.
Hon är den som spelar ekonomireporten i Newsroom.
Jaha, den blonda tjejen?
Nej, den mörka.
Jaha, hon ja.
Du vet vem
det är. Ja, jag vet vem det är. Mm.
Och då berättade hon att hon har en jättekonstig sjukdom.
Nej.
Jo. Som jag nu inte kommer ihåg namnet på, för det var skitkonstigt. Men jag ska kolla upp det nästa gång. Och vet du vad det innebär? Hon tvångsmässigt drar av sig ögonfransarna.
Va?
Ja!
Men vadå, hon sitter så här.
Alltså, hon kan inte låta bli. Det är men, väl, det
fast hon sitter ju skithårt.
Hon säger att det gör ont. Hon blir ful. Hon har inga ögonfransar kvar. Hon måste ha jättemycket lösa ögonfransar hela tiden. Hon kan inte hjälpa det. Det är som att bita på naglarna. Hon drar av dem.
Men alltså, jag älskar Joel Kinnaman, att han älskar henne. Fast hon har den här sjukdomen. För det kan inte vara kul.
Nej, och det jag tycker är så coolt att henne gå ut och berätta det.
Ja, men verkligen. Alltså, om det är någon som har den här sjukdomen, kan inte ni höra
kan
av er
kan inte ni höra av er på bloggen? Det vore så kul, tycker jag.
För det är otroligt.
Ja.
Jag vet ju de som så här, på ett maniskt sätt tar, liksom, tar bort hela naglarna, typ.
Ja, och men det måste vara lite samma. Det är jättekonstigt här.
Jag önskar att jag fick det på mitt skägg och satt hela så kan jag slippa vaxa alltihopa.
Verkligen. Du,
tack för idag, Amanda. Varför vi säger så, det är så här, vi tar upp glasen också och vi ska skåla här.
Vattenglasen.
För vi sitter i den här tjusiga studion. Underbart.
Vi ses nästa vecka.
Det gör vi.
Puss och kram.
Skål.
Skål.